Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och här sitter jag med
Per Lundvall.
Ja. Ja, hur mår du Per?
Jag mår helt okej faktiskt. Jag är lite trött, men det är för att jag jobbat och jag har tränat också,
så va?
Det känns inte för stora här nu.
Nej,
men då, jag är ju på ett stort ställe och då har de faktiskt gym som ingår i liksom så. Så det är superlyxigt. Så jag har varit där i torsdags. Nu är det ju måndag. Men det känns väldigt bra. Det var, alltså, det var ju superlänge sedan jag tränade.
Ja, det är du verkligen kändes värd.
Ja, ja, men det är jag. Jag smög igång där lite grann med lite konfugrejer faktiskt. Det är bra. Det är ju typ lite yoga-inspirerat faktiskt.
Ja.
Så det är sådär. Så att jag mår ganska bra och jag är liksom jag är konsult nu då och är på har kört första veckan på ett stort företag.
Kan du säga var eller?
Nej. Det är ingen idé. Men i alla fall det spelar ingen roll. Jag har ju fortfarande rädslor för att det inte ska bli bra.
Ja.
Men det känns bra för att de säger att åh vad bra att du är här. Mm. Och att de uppskattar att jag gör nytta och hjälper dem. Och det är ju det jag vill.
Ja.
Jag vill ju hjälpa andra.
Mm.
Och så får jag använda mina kunskaper inom informationssäkerhet och sådana bitar. Det är jättespännande. Jag har ju inte jobbat med det på flera år. Och jag känner att det är ju roligt.
Ja.
Det låter ju skitkonstigt. Men jag är lite skruvad åt det hållet. Och det handlar väldigt mycket om människor. Och att man ska... Det handlar om att GDPR...
Ja.
Och det är ju att hjälpa människor att skydda personlig information. Så att hjälpa alla kunder så att de inte blir utsatta för liksom, hack och sådana där saker.
Ja.
Så indirekt hjälpa faktiskt.
Mm.
Så det känns bra. Och sen hemma, det känns bra också. Jag var ju hos mormor här, hon är 97 år i Sala. Vi kommer ju prata lite mer om äldre personer senare.
Ja, hur mådde hon då?
Ja, men hon mådde jättebra. Hon kör på.
Mm.
Och jag har ju börjat släktforska här på yngre dagar. Och det är liksom... Det är bråttom nu. Hon är ju gammal.
Ja.
Men hon är ju klar fortfarande. Och hon vill berätta, så det är helt fantastiskt. Så det är kul. Hur mår du då?
Alltså, jo, jag mår mycket, mycket bättre. Ansiktet är bättre och sådär, men det är ju väldigt mycket besöken. Jag gillar ju att hjälpa andra och coacha. Jag gillar inte att åka och besöka akupunktörer, kiropraktorer, ja, och allt sånt här. Det gör ju att man känner sig lite sjuk. Eller
men
så.
Det är klart. Ja, men precis. Man har en så här sjuk miljö.
Jag skulle hellre gå till en coach till exempel. Det skulle jag verkligen vilja till och med. Men att gå runt så där och de ska hålla på och mäta olika saker hela tiden, det är lite trögt. Och då kan jag känna lite av det vi kommer att prata om senare. Det här när man inte riktigt har kraften eller så där för vad jag egentligen vill åstadkomma, så går det inte lika bra.
Nej, det är motstånd.
Jag har ett motstånd. Och jag tror att han hjälpte mig jättemycket, Albin, idag. Genom att prata om det här.
För Albin att hjälpte dig. Ja. För det är Albin vi kommer att prata om.
Ja, precis. Ja. Men så är det.
Så är det. Ja. Så det går åt rätt håll här med din ansiktsförlamning.
Ja. Men alltså, det här är ju ett väldigt speciellt avsnitt tycker jag. För att nu så har ju du bestämt att du inte ska fortsätta.
I podden nu?
Ja.
Precis. Det har varit ett beslut som har vuxit fram och det är svårt, känner jag. Det är lite sorgligt. Vi har ändå gjort den här podden i länge. Och det känns inte så roligt. Och då kan man ju fråga sig varför. Jo, men dels är det att jag hinner inte. Jag har ju heltidsjobb nu och sen har man fru och barn och sådana saker som man behöver fokusera helt enkelt. Eller jag behöver fokusera. Och det här har ju gett mig enormt mycket. Det här har ju varit en viktig del i min väg tillbaka från utmattningen. Att ha den här strukturen och de bitarna. Och jag tittar på dig nu, Caroline, och jag känner precis att det är inte lätt liksom.
Nej, mina tårar rinner.
Ja, de gör det.
Nej, men jag tycker att du gör helt rätt beslut för att det har ju varit tajt att klämma in allting. Men jag tycker att de här 3 åren har varit, och sen så måste vi säga också att du kommer komma tillbaka ibland som gäst.
Ja, och
för
det känns
jag kommer
väldigt
ha behov av dig och behöva få in dig här ibland. Men jag kommer ju driva det här. Och jag vill. Och jag är ju jättedålig på avsked. Men jag vill tacka dig för att. Dels har det känts som att du har varit som en bror under hela de här 3 åren. Och så har du gett mig liksom. Jag var väldigt lost innan vad jag ville i mitt liv. Och du har verkligen fört in mig på ett spår. Och du har ju verkligen fått mig att hitta vad jag vill i livet. Och det är typ, ja, det är stort. Det ska du ha med dig.
Tack, ja. Jättefint. Jag blev alldeles rörd när jag hör det.
Ja.
Jag känner att jag.
Blev du inte coach så har du hittat du har gjort en väldigt lyckad saga. Mig i alla fall.
Ja, ja. Vad härligt. Ja. Och du har ju hjälpt mig på motsvarande sätt. För jag var ju lost också.
Ja.
Och att få struktur. Alltså att ha ett jobb men ändå inte. Och ett kravlöst jobb. Där vi liksom, du och jag kom överens om vad vi själva, att vi inte skulle. Trots att podden heter prestationspodden så skulle vi inte prestera. För vi klarar ju inte av det.
Nej.
Och att vi började med det vi hade liksom. Vi hade ju ingenting.
Ingen ork alls. Nej. Från ett liksom bara lust.
Ja. Exakt. Ja. Och vi var första avsnittet som var tvungna att sova på soffan liksom.
Ja.
För att precis efter så här bara lägga sig ner för att vi var helt utmattade liksom.
Ja, det har ju varit, och vi har ju gjort liksom båda ju bara så här famlat oss fram och typ så här, oj, nu har vi inte spelat in här.
Ja, nej, du vet, då får så här, vi åka för, tillbaka.
Ja, fast vi har haft sån himla tålamod med det där. Och det har givit väldigt mycket. Att, för både du och jag är ju lite så här professorhjärnor faktiskt på olika sätt.
Mm, exakt, och få lägga undan det och bara göra.
Ja, jag med mina stavfel och du med dina tider, passning. Och,
ja, och krav på mig själv.
Ja.
Att det ska bli bra. Men det var så... Det gick inte. Vi var tvungna att acceptera att det inte gick att göra bättre. Och sen så är det så här, nej, men det är vår grej.
Ja.
Vi hittar ju vår...
Men det blev ju ändå... Jag är typ, på något sätt har det ju ändå liksom... Vi har ju ändå lyckats... Alltså vi har ju inte tänkt att vi skulle lyckas med en podd. Det var inte grejen.
Inte
vi skulle bara
84 avsnitt i alla fall.
Nej. Och ha så många lyssnare och så där. Nej, det har vi ju inte tänkt.
Nej.
Och det har ju aldrig varit ett mål.
Nej, utan vi har ju... Men jag visste ändå innerst inne att om vi är sanna och pratar om de sakerna som vi tycker är viktiga, så kommer folk vilja lyssna. Liksom. Ja,
precis.
Nej, men så det är jättesorgligt. Men samtidigt är det tillfrisknande för mig att faktiskt se... Jag har ju varit splittrad, liksom. Och det är en del av min... Liksom, dränage
du
på
måste ju ha fokus.
Energi.
Ja.
För nu är det så att jag har ju kämpat och kämpat för att komma tillbaka till ett arbetsliv.
Ja.
Och då har jag måste fokusera helt enkelt. Jag bara säger samma sak hela tiden.
Ja, men precis. Och jag kommer ju fortsätta med vad vi har påbörjat och intervjua folk och så. Så får man se hur länge det håller på. Och jag fortsätter i samma anda. Att det bara... Ja, och så hoppas jag verkligen att du kommer så vi kan bara ha våra snack ibland.
Mm.
Liksom.
Mm. Ja, det vore superhärligt.
När de minst anar det, lyssnarna.
Ja, just det. Då babblar vi.
Ja, för att nu har det ju ändå varit väldigt mycket intervjuer.
Mm.
Så då kommer ju det fortgå. Och det kommer bli lättare för oss båda. Vi båda kommer få mer energi. Liksom.
Jag tror också det. För att vi har haft rätt tajt. Alltså. Ja. Vi har kört på. Och det är många som hör av sig och liksom så där och vill vara med. Vilket gör att det är ju sån här, oj oj oj, nu börjar det här bli på riktigt.
Ja, men verkligen. Och jag åker också, som nu sitter vi kvällstid. Och jag kan ju egentligen göra det på dagtid. Så det finns ju mycket fördelar, praktiska fördelar med
så
det.
Så är det ju.
Ja. Och du har liksom, vem orkar ha en podd och... ett 100% jobb. Det är ju liksom...
Nej, och familj.
Och familj.
Nej,
och
men det är faktiskt...
ska träna och ta hand om sig själv. Liksom. Nej.
Nej, det, och det har ju du hjälpt mig att inse. För jag har ju så här, tagit för givet att man har en podd och sen så berättar man det för andra. Det bara, oj, 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 gör en podd och du spelat in så där många avsnitt. Man bara, ja, det... Ja.
Och de har ju inte ens någon aning om hur mycket tid det tar att ha en podd. Alltså varje vecka ska man ju tänka ut. Vi får se hur det blir. Hur ska man tänka ut
bra.
För nästa? Jag får ringa dig bara. Vad ska jag
absolut.
Ha för...
Absolut. Ah, det hoppas jag.
Ja.
Vi kommer ju... Alltså det absolut finaste det är att få träffa dig.
Ja.
Det har ju varit det.
Det fortsätter vi ju med. Men när vi kan ha våra dejter så har vi med oss mikrofonerna.
Exakt, jag tror att det hoppas jag.
Ja, det blir ett mer kravlöst igen då,
det
tror jag.
Ja.
Kanske du får rapportera ifrån hur det är i arbetslivet. jag har ju inte riktigt den insikten.
Nej.
Äntligen får jag intervjua någon från arbetslivet.
Ja, men härligt. Ja. Nu får du en kram av mig.
Ja. Härligt. Ja.
Nej, men jag måste säga också att du har ju varit som en syster också till mig. Jag har ju aldrig haft någon syster, så jag vet inte. Men du har ju varit så här, ska jag säga, du har ju accepterat mig som kanske ingen har gjort på... Och liksom de misstagen som jag har gjort och glömt saker och sådana bitar. Jag har inte förstått hur du har kunnat bara säga, okej, nej, men nu är det så här. Med acceptans liksom, från hjärtat. Det har varit otroligt fint.
Det är för att jag har det i mig. Bredvid dig blir jag helt plötsligt lite ordningsam. Alltså sådär, och har koll på saker. Men i mig själv så händer det här i mitt liv också. Så vi, därför har ju vi en väldigt härlig relation.
Mm.
Ja.
Ja, det är svårt. Nu måste vi bryta här.
Ja. Vem ska vi lyssna till nu? Nu är ni spända, va?
Albin Hagberg Medin kommer vi lyssna till. En väldigt speciell man som är otroligt klok och mycket erfarenhet att dela med sig av.
Om mindfulness.
Mindfulness,
mm.
Ja.
Mm. Nej. Låt oss höra.
Albin, nu ska vi se vad du heter i efternamn.
Hagberg Medin.
Välkommen till prestationspodden.
Tack så mycket.
En ny take på hur vi presenterar.
Ja. Vad roligt att ha dig här. Jag, anledningen till att du är här, det är för att jag tyckte din hemsida från början var väldigt intressant. Du är ju väldigt inne på mindfulness.
Mm.
Och det är väl det som det här programmet ska handla om, eller avsnittet.
Mm.
Och dels mindfulness, men också din personliga resa som är väldigt intressant.
Mm.
Men vi börjar med vem du är. Vem är du?
Ja, det är stört på möjligt att svara på.
Du får nog välja själv vad du vill berätta.
Ja, men jag fyller snart 30. Jag bor i Gnesta på en gård. Jag har en kandidat i teknisk fysik och sen utbrändheten och sen psykologi från Göteborgs universitet.
Så du brände ut dig?
Ja, mitt i mina... Ja, efter kandidaten på väg mot en master då. Där någonstans.
Det är intressant att du har din utmattning i ditt CV, så att säga. När du...
I de här sammanhangen.
Ja.
Vad hände? Vad var det som drabbade dig, tror du?
Ja, det som drabbade mig, det var extrema inre krav på mig själv. Jag, i min familj har det inte varit speciellt hets eller liksom krav på att vi ska bli något. Och vi alla har gått väldigt annorlunda vägar i min familj. Min bror, han är e-sportspelare på heltid och min syster är entreprenör i Shanghai.
Oj.
Men ändå så växte det fram någonting när jag läste fysik på Chalmers. Jag hade inte presterat så mycket på gymnasiet och inte känt mig riktigt dragen till skolan. Det var väldigt intressant, framförallt kemi, fysik, matte och så. Men när jag landade på det programmet och hittade någonting jag verkligen brann för, i det här fallet var det fusionsreaktorer, alltså att slå ihop vätgasisotoper till helium.
Tvärtom,
som i en sol. Tvärtom som vad vi gör idag.
Mm.
Precis, då var det så här, wow, den här forskningen skulle verkligen kunna förändra någonting till det bättre på jorden för människor. Och då gick jag in i det full on. Och det är ett sånt program där ganska många människor bränner ut sig.
Men gud.
Upptäckte jag sen.
Det är där jag ska stå och hova in dem som stresscoach.
Precis.
Studenter.
Vilket rum. Nej, just det. Det är sant.
Ja, så.
Får ta dem sen när de har börjat jobba.
Precis.
Ja, det första som hände var att allt kom ju smygande. Det gör ju ofta det. För att vi inte märker av stressen när den kommer.
Mm.
Det första jag märkte var ju att jag vaknade upp en dag och kände tryck över bröstet, som att jag inte kunde andas in riktigt någonstans i solar plexus. Det var liksom, det tog emot. Och det kom över en natt bara. Och så var jag väldigt förkyld, så jag tänkte att det var nog bara någon förkylning. Men det gick inte över. Och sen så började jag märka hur saker jag brukar se fram emot. Alltså planer och engagemang. Jag hade väldigt mycket engagemang i olika... Ja. Saker i livet, och då kändes det väldigt tråkigt och tungt plötsligt, och mer som en så här, måste jag det. Och sen fick jag sömnproblem, vilket jag aldrig haft innan, magproblem, magkatarr, och då började jag gå till läkare, och då började en hel runda med att navigera från den ena läkaren till den andra läkaren, och göra EKG och röntga lungorna och tester hit och tester dit, och alla var så här, du är fullt frisk. Och under den här perioden kände jag mig bara sjukare och också mer frustrerad.
Mm.
Eftersom att de, ja men hade det här inte varit 2011 utan 2015 eller senare, så hade nog vilken läkare som helst bara sagt, du behöver gå till en psykolog, du är alldeles för stressad och det är din hjärna här som är problemet, inte någonting annat. vi behöver inte röntga dig liksom. Så, men det, till slut kom jag till en läkare som gav det ovärderliga rådet. 5 minuter tog besöket, kollade mina värden, konstaterade att jag tränade flera gånger i veckan och var fullt frisk, tyckte han. Sen bara, du behöver nog bara ta det lite lugnt. Tada! Mm. Ja, det var ju helt sant. Mm. Det var ju bara ett problem. Det var liksom, kan jag få det på recept?
Ja,
hur gör jag det? Ta det lugnt. Jag som kör från 7 på morgonen till 8 på kvällen varje dag. 7 dagar i veckan, aktiviteter. Så ja, det fick mig att tänka om. Sen hade jag en starkt intresse för psykologi redan då.
Mm.
Och kommit över en bok som en kär vän till mig gett mig. Daniel Goleman. Han är vetenskapsjournalist. Skrivit en bok som heter Samtal med Dalai Lama. Som var skriven från en konferens som hade hållits mellan då Dalai Lama och massa hjärnforskare. Och då hade de varit i förmodligen Dharamsala och studerat munkar med EEG. För att mäta aktiviteten i hjärnan och se vad händer när de mediterar. Och se att det händer spännande saker. Vi vet inte riktigt vad, men det är spännande saker som händer. Och det var som att den boken var lite som en dörröppnare som vi pratade om förut.
Mm.
Det var så här, okej. Det händer saker i hjärnan när man mediterar. Kan inte vara helt flummigt. För jag läste ändå teknisk fysik vid det här laget och var inte så inne på andlighetens bana direkt. Och religion Nej. Var inte riktigt min grej då. Så det fick mig att våga ta det här steget och pröva på. Så åkte jag på ett meditationsretreat och kände mest stress. Ångest, oro, konstanta tankar som bara malde på gång på gång på gång på gång. Men på något sätt var det jag behövde också. Bara få en tid att bevittna mitt inre. Och se vad det jag skapar för vansinne här inne dag efter dag efter dag. För då var det en väldigt lugn miljö, ett retreat. Men inte ens där kände jag mig speciellt lugn. Så förstod jag att problemet var inte en plats utanför utan det var ju inombords. Och då började en ny resa, en ny väg för mig.
Mm. Vad hjälpte det här dig någonting efter det här retreatet? Liksom? Vad gjorde du sen?
Ja, jag fortsatte meditera och läste mer. Det här var ju en tid då mindfulness var väldigt på väg. 2012 var på väg till Sverige. Det hade redan varit en del i USA och liksom blivit större och även in i forskningen då. Så jag tog till mig så mycket jag bara kunde. Läste väldigt mycket och jag hoppade på utbildning i beteendevetenskap för att få det akademiska också samtidigt och märkte ju att plötsligt kan jag ju sova igen. Wow! Plötsligt så är det ju lite lugnare här inne i hjärnsurret ändå. Så det var ju stort för mig då.
Det här med, du har ju varit ute och vandrat.
Ja, det växte fram sen.
Ja.
Det var som att när jag väl kände det där kallet liksom som kom in i fysiken, att jag vill göra något gott med mitt liv, verkligen. För människor och för jorden och för varelserna här. Så var det som att, oj shit, jag ska inte hålla på med fysik. Men vad ska jag då hålla på med? Och då hittade jag till mindfulness och psykologi och fick gå in loss helt i det och starta det här företaget. Och så drev jag det i några år och höll kurser och gjorde en onlinekurs. Och det var... Jag kände så fint att få göra det. Men så hade jag någon intuition. Det var väldigt märkligt som bara så här. Jag ska ut och vandra. Jaha. Och sen det ena ledde till det andra. Och plötsligt så bara stod jag där i Varberg. Och så började jag och en vän göra en fredsvandring genom Europa. Och vi visste väldigt lite om fred. Och väldigt lite om vandring också. När vi började. Det var liksom... Ja, det var som två scouter som kommer där med, eller hippies eller någonting som bara helt urkopplat lite från den vanliga världen. Nu ska vi göra något helt annat, väldigt äventyrligt i början.
Gud vad härligt.
Jag minns att SVT kom och intervjuade oss, hur de ens hittade oss liksom, genom någon vän, nu var ni i Halland. Och de inte pratade, eller vi pratade om färdsfred och fred och fred inombords. Och de ville inte gå därifrån och intervjua något annat, så det var jätteroligt. Och sen så gjorde jag det i 12 månader ända ner till Serbien blev det samtidigt som företaget höll sig flytande här hemma i Sverige och jag lärde mig mer om fred genom att bara prata med människor. Det var ju väldigt många erfarenheter och det bland det roligaste med hela vandringen apropå den här podden, det är hur en fredsvandring kan bli en prestation.
Ja. Det låter ju verkligen som en prestation till Serbien.
Det är så roligt alltså, för när vi började vandringen så var det så tydligt i oss att men det här ska, det är bara för inre frid för oss och för att lära oss mer om fred i världen, alltså både politiskt men också så här socialt, hur vi lever med varandra och med jorden, ekologi och ja, men det är ganska mycket som är på tok just nu. Och vi letade efter olika lösningar och besökte ekobyar i Danmark där folk lever på lite andra sätt. Och någonstans på vägen här så blev det plötsligt som att så här, nu måste jag gå jättelångt. Kan inte bara gå liksom, det räcker inte med 20 km om dagen. Nej, det måste vara 30, liksom. Nej, gärna 40. Och sen så, ja men i slutet var det liksom nästan helt bizarrt. Då var det som att jag måste hinna till Istanbul innan det blir vinter. Och det kom så här väldigt märkliga idéer in i vandringen. Som något som från början var väldigt förankrat i hjärtat och i medmänsklighet och i ett lugn. Blev liksom gradvis mer av en prestationsgrej. Så det var en stor lärdom för mig.
Men det är lustigt att det blir ju ofta så. När man går in i något så är det så här, wow, det här var härligt, det här var roligt, det känns som flow. Och sen händer det något. Man vill mer, eller vad är det?
Ja, men så här, huvudet tar över.
Ja, huvudet tar över och då börjar det gå lite sämre på något sätt. I alla fall så är mitt liv.
Ja, det ger inte lika mycket heller när det hamnar i huvudet.
Nej.
Hjärtat, då är det liksom, man ska säga, rent på något sätt. Man får, alltså det här flödet, man får ge och så får man genom det. Men när huvudet, kanske någon form av ego kommer in där, då, det funkar inte. Det blir grus i maskineriet kanske. Men vad kände du då? Vad gjorde ni då? Ni liksom presterade vandring nu då?
Ja, alltså i slutändan, alltså i början så var det ju väldigt lugnt och det var ju väldigt vackra möten, framförallt när jag vandrade genom Tyskland och då hade jag inga pengar heller. Jag bara kände att nu ska jag prova gå som en pilgrim förr i tiden och bara be om mat och boende längs vägen. Ja, det är väldigt liksom långt ifrån mitt vardagsliv på något sätt. Men det var så vackert, för folk blev så glada. Lite som vi sa innan här, för att de fick ge. Här kommer någon som verkligen inte kan betala för sig. Här kan jag ge vad vi kallar ge från hjärtat, i det att jag får inget tillbaks i det omedelbara. Det är ingen transaktion, vilket allt annat är. Typ, om jag åker på bussen så får jag en gåva av busschauffören, han kör ju mig någonstans. Men som jag betalar så känns det inte som en gåva på samma sätt.
Nej.
Men här var det verkligen sådana gåvor varje dag. Och det fick ju, det var som en insikt för mig. Men det är lycka liksom. Det är en viktig ingrediens. Att hitta sådana ställen att kunna ge. Men sen mot slutet så var det väldigt stark känsla i mig att men det här är inte fredsvandring längre. Vad är det som sker här liksom? Det var inte rätt längre. Och då, ja men på en och samma dag i Serbien så gick jag ner från ett berg där och så trampade jag först på en gren, så skadade foten. Sen blev jag attackerad av vildhundar en timma senare när jag haltade mig in till närmsta by. Tack och lov inga bett. Och sen så kom jag till en präst som inte vill hjälpa mig hitta ett boende.
Jaha.
Han bara så här, väldigt glatt, eller glatt, men väldigt så här snällt bara, nej, I'm sorry, I cannot find a place for you to stay. You will have a very difficult time here in this town. You should go back to Belgrade. Det var liksom bara som att gå in i en vägg, verkligen. Så då var det ju någonting annat som jag skulle göra. Men
ja,
det var
men
svårt.
Verkligen. Men det är ju som energier som... Ja, men det, jag kan uppleva liknande, men i mitt egna arbetsliv liksom. Hur, ja, men till exempel under tiden som jag nu, jag har en ansiktsförlamning. Jag är trött på hela ordet och allting, men för att jag får säga det så ofta. Men, och då om jag försöker jobba under den tiden, då går det inte bra. Alltså för att det är som att jag ska, alltså... Nu kan jag det, för nu, men förut kunde jag inte röra ansiktet. Och, men jag brinner så för mitt jobb, så att det är liksom... Ja, jag var för ledsen liksom för att inte göra det. Men då kunde jag känna... Det är så att han känner ett motstånd. Liksom. Nej, Caroline, peta bort med sig.
Mm. Ja. Du ska inte göra det här.
Ja, precis. Ja. Inte just nu.
Nej, och jag... Ja, men verkligen.
Du, jag att tror du, jag tycker det känns som att du har samma... Alltså, vissa gånger du har, om du är på ett jobb till exempel, ja, så är du i din verkligen kropp och det går bra och det är flow. Och sen har det bara hänt något. Alltså, ja.
Ja, men det är verkligen, jag tror att det medvetenheten kring de här motstånden är inte så hög.
Nej.
Alltid, utan nej, man kämpar på.
Mm. Ja.
Man liksom, du skulle kunna klivit ner från ditt berg, mm, bandagerat foten och sen strunta i den här dumma präst och sen, mm, så ja, ändå bara fortsätta, ja, och fortsätta.
Ja.
Men, och det där är väl liksom en bra symbolik, tror jag, liksom väldigt tydligt ute i världen. Men ja, det, vi har ju väldigt mycket i oss, mm, som är motstånd, mm, som vi kanske ska lyssna på.
Den här himla viljan som, mm, inte, ah, den vill något annat än vad som är menat på något, mm, sätt.
Alltså eller vad som är bra för oss.
Ja.
I förlängningen.
Ja, i förlängningen.
Ja.
Men liksom, man vill så himla gärna just då. Mm. Ja.
Men då lyssnade du på det där och sen så sa du att nu är det klart. Liksom.
Ja, sen kom jag hem till Sverige och var helt deprimerad.
Mm.
För det tog slut så abrupt på något sätt. Jag hade tänkt mig vandra i flera år kanske, eller jag hade ingen aning riktigt. Och så var jag tillbaka i Sverige och så var jag helt utmattad också. Jag menar, i första utbrändhetsfasen där,
mm,
den hann liksom inte blossa upp så långt. För jag, mm, hittade till mindfulness, jag började meditera, jag slutade med fysiken, jag gjorde det som verkligen kändes bra, vilket var psykologin och driva företaget, och allt gick ganska lätt. Och jag kunde ha mycket tid hemma, vilotid. Så jag hade en sån ganska mjuk period. Men nu hade jag vandrat 400 mil, inte alltid ätit bra och vilat tillräckligt och liksom gått hårt. Så nu var det verkligen, jag kunde ligga flera, ja men flera veckor där jag bara, ja men jag kanske rörde på mig, gick 500 meter på en dag. Och sov 12 timmar från 9 till 9 liksom, och vaknade med mjölksyra i benen. Som att jag hade sprungit ett maraton dagen innan.
Mm.
Och det kunde jag vakna med ett halvår efter att jag kommit hem. Så, mm, det satt men så otroligt länge. Ja.
Men gud, vad, mm, och tror du att det är utbränningen som gjorde att den satt i så där länge? Eller tror du att det var att det är så om man har vandrat?
Nej, jag tror bara att det var, jag hade gått över mina gränser för, ja, mycket. För en annan vän som han vandrade ner till Palestina från Sverige.
Mm.
Det är ju liksom det, kanske inte dubbelt, men betydligt längre.
Mm.
Och han direkt så körde han nästa projekt på. Det var bara att det var min fas i livet på något sätt som var, nu ska jag vara utmattad ett tag. Och, ja, känna hur det känns. För då kommer vi till den här frågan som vi också nuddade, mm, på innan. Vem är jag om jag inte kan ge? Nu är jag bara utmattad. Jag orkar ingenting. Jag orkar inte diska.
Nej, den är svår.
Och det är så här. Jag orkar verkligen inte. Det är inte det att min kropp inte kan.
Nej.
Men den här motivationen inombords, mm, den här viljan, det är den bara som förkolnad.
Exakt.
Den liksom pyr knappt. Det är knappt någon rök där, den här inre glöden.
Det är svart här, jaha, inne.
Ja. Är man värd någonting då?
Ja.
De har ju bara till last.
Ja. Jag har ju nyligen varit i det skedet lite grann. Mm. Även om jag, men du vet, gått och lagt mig 7.
Mm.
Hej då barnen, mm, liksom, och bara bonk. Alltså, mm, nej, man, det är svårt, mm, att få ett värde, fast barnen uppskattar ju en ändå.
Ja.
Mm. De är ju så okonstlade.
Ja.
De ljuger ju inte. De bara tycker om en ändå.
Ja, de, mm, det är liksom, hej, jag tycker du är jättefin mamma ändå, mm, du vet. Ja.
Härligt.
Ja.
Ja, men de är ju, du är ju deras mamma liksom.
Ja.
Mm. Det där kan vi ju lära oss någonting av, tror jag.
Verkligen.
Att vara det här inre barnet som ger lite uppskattning till den här stora personen, vuxna personen, del, om det är två delar av en.
Mm.
Att den här lilla personen som jag tror vi förhoppningsvis har lite kontakt med ibland.
Mm. Ja.
Den är klok och ger såna där,
mm,
ja men det är okej som, ja, du är,
ja, mm,
och kanske mer än så,
men verkligen,
mm,
för nej, man presterar ju mer än vad man tror i sin liksom hela tiden, mm, är trevlig mot sin partner, mm, alltså det är mycket som man känner bortfall av, om man inte orkar, mm, så känner man sig, men vad du singel då, eller var det?
Nej, jag var tillsammans med mitt ex i slutet på vandringen där också ett tag när jag var hemma i Sverige.
Mm.
Det var ju ganska svårt.
Ja.
Helt klart. Men det var mycket som var svårt i mitt liv också. Mm. Företaget gick jättedåligt. Jag var nära på konkurs. Hade inte riktigt någonstans att bo. Jag bodde i min farmors timmerstuga i Leksand. Lite isolerat från alla. Det var en tuff period.
Ja.
Helt klart. Och sen tänkte jag att det vänder snart. För att så här, behöver bara vila lite. Men sen kom sommaren. Och då sov jag lika länge och var lika trött. Och sen kom hösten.
Mm.
Och då var jag lika trött. Och det var verkligen hängt i sig länge. Och det är som att bli som en sten som nöts ner. Liksom. Det behöver mycket tid. För att all den här jag haft som otrolig glöd och vilja. Liksom. Jag, bara, jag går på ren tillit nu inom Tyskland. Jag kan inte ens tyska. Mm. Jag ska bara liksom gå på tillit här. Sån otroligt engagemang. Så nu behöver jag på något sätt vila från det ett tag och komma till en djupare plats, känns det som, inombords i mina projekt och det jag skapar ut i världen. Att det annars blir som att jag förlorar mig själv lite grann, för det är det som har skett. Alltså jag har inte tagit hand om min ekonomi tillräckligt och företagets ekonomi har gått lite svajigt och hälsan har varit lite svajigt för det var så mycket glöd och så mycket fokus på att ge.
Precis, jag förstår. Mm. Samtidigt som den där glöden kan ju göra också väldigt mycket.
Verkligen. Mm. Verkligen.
Men det kostade dig rätt mycket då om man tittar på. Du gav väldigt mycket, men sen så tog det väldigt lång. Hur lång tid tog det innan du kunde komma tillbaka till ditt liksom, normala? Vad du kände att du.
Jag tror att det är först nu egentligen, alltså över ett år senare, kanske bara senaste veckorna faktiskt, som jag känt att något har skiftat inom mig, och det är att den här depressiva kvaliteten liksom, det är inte att jag har legat och varit deprimerad dygnet runt, men det har funnits som en liten mörkt moln liksom i tankarna. Så att, och det har varit främst faktiskt att jag har haft så svårt att acceptera min situation.
Känner igen.
Alltså jag accepterar att jag orkar inte det jag orkade förut. Och accepterar att jag är jättekänslig för människor och intryck. Och jag kan inte bara bjuda hem 30 pers. Eller jag kan inte bara hänga i Stockholm 2 dagar och sås lite vänner. Och förvänta mig att min kropp ska bara så här tada, upp på morgonen. Utan då blir det en som en baksmälla.
Mm.
Så att jag har, och nu, men det som ändå som har skiftat de här veckorna är att jag har verkligen så här. Oj, jag får omfamna det här och se det som en gåva. Att jag har fått den här otroliga känsligheten nu. Och så får jag ta tillvara på den. Och omformulera den till någonting som kan i längden också bidra med.
Du tror verkligen att det är speciellt man jobbar inom det området, alltså med människor, att vara människa själv och ha erfarenheter så att man kan relatera och så som du ger väldigt mycket nu känner jag, liksom när vi sitter och samtalar och berättar om saker som jag känner igen och säkert andra känner igen. Det är ju en sån otrolig. Det var därför jag tyckte det var så bra att du har kanske medvetet eller kanske omedvetet i ditt CV så liksom först så utbildade du dig och sen så blev det, det var teknisk fysik och sen så var det utbränning och, sen, och jag tror det att det ska vara med. Det ska vara med där i ens erfarenhetslista.
Ja, det säger ju rekryteraren som vi intervjuade från VVS. Alltså att man ska, så länge man har lärt sig av sin resa och kan berätta om det, då kan du presentera det. Ja.
Man har gått vidare liksom.
Men,
man äger sin historia.
Ja, men precis.
Så att man känner att så här, men det här är någonting som jag har lärt mig. Ja, precis.
Ja.
Lärt mig någonting av och att man kan använda det i att vara sig själv. Spännande.
Men hur jobbar du nu?
I nuläget så den här våren har jag gått en kurs på folkhögskola.
Mm.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Odling.
Jaha.
Bara för att nu behöver jag ta en liten paus från mitt företag ett tag.
Ja.
Och verkligen göra något väldigt kravlöst. Och hålla på och odla är väldigt härligt.
Ja.
Så det är gjort nu och det är som att nu har det då, när jag tagit den här pausen så har det börjat öppna upp sig lite nya möjligheter. Så jag ska arbeta med min syster som är i Shanghai och hålla retreats där i Kina och
mm-hmm.
ja, saker som ja. Jag inte alls hade kunnat tänka mig förut verkar öppna upp sig. Och,
vad ska du då göra för retreats?
Ja, vi kommer ha betoning på läkning eller healing, alltså att, från vila. Där människor kommer till en plats och går ut i naturen, är med sig själva, jag leder lite meditationer.
Och gud vad
det är så
härligt.
Enkelt, egentligen.
Mm.
Det är ofta det vi behöver, komma ut i en plats, men det är så svårt att ta oss den tiden och säga jag förtjänar det här. Och framförallt också med en slags allvar, vilket också kan vara att om jag inte gör det här så kommer jag inte kunna hjälpa någon, inte ens mig själv, för jag kommer krascha snart. Alltså oftast kan vi känna det på oss någonstans att det här järnmaskineriet, det har gått lite för länge nu. Jag kan inte ens dra i bromsen här.
Nej.
Men vi kan leda om tåget i alla fall. Liksom styra om det till att nu ska jag ut här liksom, till sommarstugan en vecka eller upp i Norge och vandra eller någonting.
Verkligen.
Mm. Betala för att byta spår liksom.
Ja.
Mm. Jag måste fråga så här, det här, din verksamhet som du har, den är... alltså det är någon form av e-lösning eller något sånt där.
Ja,
som är,
primärt.
Man alltså, vi betalar ju... för att lära sig mindfulness.
Ja,
eller
vi har tre grejer lite mer. Egentligen. Det började med att jag höll fysiska kurser bara i Göteborg. Det. Det var liksom starten. Och sen när jag hade hållit det något år eller två så kände jag som entreprenörsgenen i mig också så skapa glöden att ja, men det här borde jag ju kunna liksom paketera digitalt på något sätt. Så då skapade jag en onlinekurs 2014, och så var den så riktigt jättebra, det kändes så bra. Och sen så ville jag skapa en app, för det kändes ännu häftigare än en onlinekurs. Så då och sen blev vi två till delägare och då hade vi ekonomin för det, så gjorde vi appen. Så då har vi den mindfulnessresan i App Store som är lite lekfull med kortare meditationer.
Heter den så?
Ja, mindfulnessresan. Mm. Och sen heter onlinekursen mindfulnessträning eller traning.se.
Mm. Mm.
Och sen har vi jobbat med olika företag och hållit kurser där, men det har varit lite trögt.
Varför klart. Det?
Ja, det är som att de inte har haft villigheten att se, tror jag, att de verkligen behöver det här på något sätt.
Företagen.
Ja, företagen. Att det är svårt att se, tror jag, att shit, vi kör lite för hårt. Alltså för att det är en så stark kultur av att köra lite för hårt. Så det är ingen som riktigt vill sakta ner.
Nej, och sen har man kanske inte så mycket att jämföra med heller.
Nej.
Alla är på samma tåg. Ja. Och då ser det ut som, ja, då är vi ju tillsammans här.
Alla har högt blodtryck.
Alla, precis. Ja, alla har svårt att sova. Alla har att gå med magköttar lite grann.
Ja, jag kan säga, jag har ju varit på ställen där man skrattar medkännande, men sen bara går man vidare och gör ju ingen förändring. Det här med att man har man har dåligt minne. Kommer jag inte ihåg vad jag skulle säga bara för det.
Det var perfekt.
Det illustrerar ju liksom hur man beter sig när man har dåligt minne. När man är överansträngd och man skrattar så här, men jag har dåligt minne liksom. Och då blir kultur liksom.
Mm.
Och då, jag var faktiskt i kontakt med ett stort företag, en av de här Big Four, alltså management consulting firmorna.
Mm.
Hade en lunch med hon som är chef för HR-avdelningen där, det var flera år sedan. Och hon tyckte att jag inte var tillräckligt, vad ska jag säga, hon beskrev så här en person som hon hade träffat som hon, jag tror hon gärna ville att jag skulle vara. Alltså hon hade hoppats på när vi tog en lunch liksom. Och hon hade hört att jag höll på med mindfulness och liksom de visste att de behövde det här.
Mm.
Stort bolag liksom. Mm. Och folk bränner ut sig. Det var deras största utmaning var att hålla ner ambitionen.
Mm.
För de som började där, de var liksom straight A students. Mm. De hade bäst i alla klasser och allting.
Usch.
Och cheferna på andra företag, de är så här, man måste motivera folk. Men där var det så här, håll ner motivationen för att annars så bränner de ut sig på löpande band. Mm. Och då så tog hon en lunch med mig, men jag tror inte att hon tyckte att jag var tillräckligt vad ska jag säga, jag hade nog inte suttit i tempel tillräckligt mycket, tror jag. För hon beskrev en man som hade då varit i Tibet och så där, var väldigt så där flummig, och jag försökte ju anpassa mig till henne. Och jag bara, alltså jag är så lost alltså. Jag sitter här och ska, hon
hoppas
på. Du får
ta Tibet på CV:t bara.
Ja, men det var ju så här, men jag har ju jätteflummiga tankar liksom.
Men du har varit i Costa Rica. Du kan ju bara säga att du har varit där på semester, men du kan ju säga att du gick in i ett tempel där.
Ja. Men jag tänkte så här, behovet, det var vad jag ville komma till.
Ja.
Jag har inte pratat om mig själv, men att behovet finns, jag håller med.
Mm.
Men att man inte är medveten om det. Och det är lite det som man behöver.
Mm.
Det vill säga medvetenhet.
Mm.
Om vad man håller på med.
Mm.
Lite grann. Inte något dömande, utan bara konstatera. Okej, vad gör vi här? Folk mår dåligt. Och vad ska vi göra åt det? Mm. Kanske bara liksom behöver samla oss här och prata om det. Vad ska vi göra? Jag menar, folk är väl kloka liksom. Men det här är ju svårt som chef, för man sitter ju på samma tåg.
Mm.
Sitter säkert längst fram och har en jättefin utbildning i hur man sitter längst fram och inspirerar folk att jobba ännu hårdare.
Mm.
Så att jag tror verkligen man behöver hjälp att ta in någon som är expert på att det här med medvetenhetsträning.
Ja, verkligen.
Mm. Men nu då, har du pratat någonting med företag liksom senaste året? Eller?
Ja, små dialoger. Men jag har mest, vi hade en kund, det var väldigt kämpigt, minst sagt. De bröt ett avtal och ville inte betala en faktura på ett halvår, och då blev jag som delägare liksom så här, nej men det här var inte kul.
Kändes inte bra.
Liksom. Mycket roligare att jobba med privatpersoner även om det är mycket svårare.
Eller hur?
Ekonomiskt.
Ja.
Gud vad roligt när folk hör av sig liksom konstant och bara, ja men den här kursen har verkligen förändrat mitt liv.
Ja.
Och det vet vi också att det kan göra, för det har det gjort för oss. Så det är bara så fin kvitto på det.
Ja.
Så det är där vi siktar in oss mer nu. Vi ska lansera kanske om en vecka en engelsk onlinekurs.
Wow.
Med de här redskapen från mindfulness och psykologi. Och så mycket betoning på det här vi pratat om nu. Både medvetenheten inombords. För mig är det liksom olika steg här, och det börjar ofta med medvetenhet om kroppen, genom andningen. Bara känna min kropp. Istället för att bara vara uppe i tankarna.
Mm.
Verkligen känna vad som sker där. Och därefter börjar jag lära känna de olika känslorna som inte alltid fått lära oss att så här, men det här är när jag är arg, här är ledsenhet, sorg, här är rädsla och det här är glädje och det här är äckel, alltså grundkänslor och skam, och kunna tillåta dem istället för att vara fast i det. Och sen kommer det någonstans där på vägen, det här som för mig har så mycket med prestation, det är det här med självkärlek eller självomtanke. Den här snälla rösten inombords som bara är, det är som en mormor eller morfar eller något sånt som bara, du är bra som du är. Så här, du är så bra som, precis som det är, du behöver inte göra någonting. Du är bara så fin att du finns här på den här jorden just nu. En sån röst. Och bara hitta den i oss själva. Att ja. vi ska inte hitta den utanför liksom någon annan, vår partner eller så, utan den här kravlösa kärleken. Och så och få rikta den inåt. För sen är vi som att bara ge bort det direkt liksom. I alla fall jag är så här, nu känner jag kärlek, nu känner jag mig så lustfylld eller glad, nu vill jag bara ge bort det här liksom till allt runt, och då tappar vi det igen. Men det verkligen hitta de här lagren som håller oss borta från det på något sätt, gå igenom dem, att ja, men jag får tillåta mig det mig själv. Jag vet, min pappa sa något så fint någon gång, han är ju gammal miljöaktivist och 70-talet var med i Gröna vågen, och så han varit utan bil något år som pensionär liksom för miljön då, och så satt vi i matbordet, så sa han lite, och jag har ju varit väldigt mycket för miljön också, så sa han liksom lite så här, jag ska köpa en ny bil, Albin. Så bara, nej men jag kände att jag var värd det. Det var så mycket kärlek i den rösten. Alltså, wow, men du är verkligen värd det, pappa. Ja, miljön är åt skogen, men det är inte bara folks bilar som är problemet. Det är flyget och det är industrierna och det är hela den här hetsen på jobben och produktionen. Så att du känner dig värd det här och tar den här bilen och kan åka hälsa på din mor mycket oftare. Alltså det är ju så fint. Jag tror att det är ett positivt skifte.
Ja,
även
verkligen.
Om det råkar vara en stel klump som produceras. Så vi får liksom hitta de här nya vägarna och gå. Det är inte så lätt alltid. Nej. När nu får vi inte flyga längre och nu får vi inte göra det längre och så får vi inte äta kött längre. Alltså det blir inte alltid rätt väg att gå när vi ska följa det kollektiva.
Nej, det finns det faktiskt.
Det är intressant den där. Den där vägen kan man ju gå också, att om man kommer i kontakt med, se om jag kan formulera, man kommer i kontakt med sina egna behov. Då kanske vi kan välja klokare. Och då kanske det här samhället blir lite bättre i stort också.
Verkligen. Jag är otroligt inspirerad av Marshall Rosenberg, en amerikan som grundade Nonviolent Communication. Och ett av hans citat, det är att så länge vi försöker vara good girl, good boy hela livet, så kommer vi bara skapa massa lidande för oss själva och andra. När vi hela tiden försöker att konstant tillfredsställa andras behov eller våra idéer ens om vad andra behöver, istället för att kolla till vad jag själv behöver, för att vi så upplärde att det är egoistiskt att se till mina egna behov först. Men faktum är att människor som tar hand om sina egna behov, som jag upplever i alla fall, som verkligen tar hand om sig själva, sitt behov av gemenskap och mat och boende, och de är väldigt härliga att umgås med. För då, jag vet, jag känner att de behöver inget av mig hela tiden. De är påfyllda redan. Vi kan bara ge varandra av ett överskott.
Just.
Istället för att hela tiden försöka liksom, jag kan uppleva mig själv, när jag inte själv har tillgodosett mina behov, så kan jag bli mer manipulativ. För att då blir det omedvetet så att jag försöker tillfredsställa dem utan att jag kan se det. Så det tror jag är något jätteviktigt att se till. Och att vi är fortfarande apor liksom i en betongdjungel på något sätt. Alltså rent neurologiskt. Vår hjärna är liksom inte riktigt anpassad för att ha 2000 vänner på Facebook och träffa 1000 människor på väg till jobbet varje dag. Den är anpassad för 100-150 människor i en grupp max. Och så här 4 timmar massage om dagen eller någonting.
Ja, verkligen.
Ja, det är en ganska stor skillnad.
Ja.
Just att det är så okej att det var gradvisa förändringar så att vi hinner anpassa oss till det här också.
Men det gick ganska fort de senaste 100 åren.
Ja, exakt.
Från bylivet till det urbana.
Ja, det sa ju Marie Åsberg. Alltså med att hon är professor professor
i psykiatri.
På Karolinska. Och helt fantastisk kvinna. Och vi har spelat in ett avsnitt med henne, och hon sa, eller vi frågade henne när man hade hört om utmattning första gången eller så, och då var det då lampan, glödlampan kom. Den första tekniken, eller liksom, inte den första tekniken, men ja, det var så stor. Folk kunde sitta uppe och jobba sent. Ja. Så ja, eller jag bara tycker att när man reflekterar över det så känns det ju verkligen så här, ja, hur ska vi kunna hantera datorn, iPadsen, telefonen? Alltså, det är väldigt svårt faktiskt.
Nej, men där tror jag, om vi liksom, det här med att skala av, att liksom skala av första yttre lagren med alla de här devicen, de här, släppa mobilen, det är väl liksom det yttre, och sen så liksom gradvis här skala den här löken som vi som har mattat ut oss, många i alla fall, pratar om att så här, det där är en upplevelse att liksom tvingas skala av och tvingas. Verkligen. Vi vill inte.
Nej.
Vi vill absolut inte. Det är inte så att vi är bra eller bättre eller något sånt där, utan men vi har tvingats till att skala in till den här kärnan, och det gör ont liksom. Men samtidigt är det en upplevelse, det är en resa liksom, som vi många inte har velat vara utan liksom.
Ja, men för mig alltså, när, framförallt tror jag utmattningen det här året har varit en sån gåva i vad mindfulness är för mig. Medveten närvaro, att vara här. Alltså jag hade suttit på hur många retreats som helst innan och mediterat hur många timmar som helst. Men först när jag var riktigt utmattad och inte, hjärnan inte orkade längre. Den orkade inte tänka på någonting. Den bara, nej, nu har jag fått nog. Nu stannar vi ner tankemaskineriet här så att den här grabben kan få ro en gång, liksom för en gångs skull.
Ja.
Så det var ju en enorm gåva, och det har jag ju med mig nu från det. Mm. Verkligen.
Ja, för jag har ju inte mediterat innan jag mattade ut mig. Så jag har ingenting att jämföra med. Så det där var väldigt intressant. Jag kan tänka mig att jag absolut skulle haft 10 miljarder tankar. Och bara bzz, bzz, bzz. Och sen så inte alls fått ut lika, alltså samma upplevelse av ett retreat som efter.
Nej.
Nu är vi tillbaka.
Samtidigt som ibland kan det här utmattningen ge de här 100 miljoner tankarna. Men jag kan känna igen båda. Alltså att utmattning kan det kan bli något springande ekor, alltså så här, som
kan det vara att du blir mer medveten om att det är så där i huvudet snarare än att det liksom blir värre.
Jag vet inte.
Tänker jag att det är en konstant jävla svada av tankar.
Ja, kanske. Kanske att man hör dem mer. Att man inte orkar dem, kanske.
Man kanske inte orkar nonchalera dem.
Ja, ja, så kan det vara.
Ja, men det är en filosofisk fråga jag brukar ställa på kurserna ibland. Det är första intrycket när en börjar meditera är ofta så här, shit, vad händer i mitt huvud? Liksom, vad mycket det försiggår. Och så kan vi liksom börja tro att nej, jag kan inte meditera för jag börjar tänka så mycket då. Men ett annat sätt att se på det är att nej, det är inte det som händer här. Det som händer är att nu får du en chans att se hur mycket du tänker hela tiden, varje dag, konstant. Så fort du tar en paus så ser du de tendenserna. Och det är jobbigt, i alla fall för mig har det varit, och jag tror för de flesta, är att inse hur mycket jag lämnar egentligen min kropp och min närvaro i det här rummet och i någon helt annanstans. I någon framtid som förmodligen inte kommer hända. Eller någon dåtid som redan varit.
Verkligen.
Mm.
Och det är ju, ja, det kan man ju verkligen, det är ju trist, speciellt väldigt trist, och man blir väldigt påminn om det när man har barn. För man vill ju så gärna vara med dem till 100%. Alltså, och de är ju så underbara att vara med. Så bara, nej, nu, ja, jag tänker bara tidigare idag, jag var, tog en kaffe, frukost med min son och hans kompis, och så här, men då ringde det på min mobil och hej och alltså så här, jag kunde, ja, men det var påskgrejer som skulle fixas och det var mammor som skulle inbjudas in och så här, men nej, så bara gick tiden. Ja, då var det inte bara min hjärna, men ja, det kunde varit bara hjärnan andra gånger. Ja, visst är det inte kul.
Nej, man är inte där liksom. Nej. Men så, och det är inte kul att se hur illa det är. Men å andra sidan är det kanske en förutsättning för att göra någon form av förändring.
Precis. Det tror jag också att det behövs. Den.
Det är starten, för om vi inte vet var vi är någonstans så vet vi inte vad vi ska. Det är väl lite som den här Alice i Underlandet. Alice kommer fram till den här stora larven som sitter upp och röker vattenpipa på en stor svamp. Och så frågar Alice då så här, men var ska jag gå någonstans? Och då säger larven så här, det beror på var du ska någonstans.
Just det.
Vet du var du ska någonstans? Nej. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Du spelar ingen roll. Då kan du gå åt vilket håll som helst.
Mm. Ja. Men också den här, vi har ju alla rädslor om vad som ska hända i framtiden. Mm. Man är ju mycket så här, gud, du vet, som egenföretagare och så kan ju jag tänka så här, hur ska det gå hit och dit? Och, nej, nu har jag blivit sjuk där. Och, och som att sitta på ett jobb. Vad tycker alla andra? Hur kommer det gå? Alltså, hur hjälper mindfulness dig i det? Så ställer jag helt plötsligt en fråga.
Ja, jo, men jag skulle säga att det hjälper mig. Om jag till exempel sitter, jag brukar sitta på morgonen någon stund. Det kan vara 10 minuter, 20 minuter, vad som helst. Då märker jag att det är där. Då sitter jag med en rädsla en stund. Och så märker jag, shit, hur, alltså, hur ska det gå med det här bokslutet? Nu ska vi betala momsen här och bara, bara vi skulle sparat mer förra året men vi gjorde det inte. Och så bara sitter jag och så bara, just det, andas. Andas in och så andas ut. Okej. Okay. Och så kommer tanken igen och så bara, och så missar jag och så blir det samma och så går den in igen. Och så femte vändan så är den lite mildare varianter så här. Åh, hur ska det gå med det går bra. Och sjunde rundan så är det tyst. Eller om det är nu 10. Stora problem kan ju vara liksom tusende rundan så är det tyst. Mm. Men till slut blir det tyst. Mm. Det blir det alltid om vi bara ger det tillräckligt mycket tid.
Mm.
Och också ha den här intentionen att komma tillbaka till andningen, komma tillbaka till den här lugna rösten som är av trygghet, som är, det kommer gå bra. Det kommer lösa sig. För, alltså, oron är ju det som verkligen får igång. Inget får igång tankemaskineriet för mig som oro, rädslan, hur det ska gå. Liksom, jag måste ha 1000 lösningar nu på de här 1000 problemen minst. Bara, men jag kanske kan prata med den. Eller, ska jag inte, och så bara stirrar det upp ännu mer. Liksom. Då behövs det bara andas in, andas ut. Andas in, andas ut.
Men du har ju tränat på det där.
Jag trodde att jag skulle vara mycket bättre by now.
Ja, visst. Ge mig tålamod. Nu.
Precis.
Men jag tror faktiskt, som du säger, alltså att någon kan ju börja med det här och få ett väldigt bra effekt ganska fort.
Mm.
Det är ju helt individuellt.
Ja, verkligen.
Och jag tror att jag får säkert kämpa ganska hårt för min meditation och för min stillhet. För jag upplever mig lite som du i det här fokuset. Och man ska kunna och hinna. Och, ja, vi alla tre är ju likadana.
Mm.
Ja.
Precis. Sen kommer jag att ta upp en fråga som du ställer till mig, Caroline.
Ja.
Som du har fått frågor om.
Jaha.
Ja, men det här med... Albin, du berättade att du sätter det varje morgon. Hur kommer man dit? Liksom? För det är många som tycker att det är svårt.
Ja, men det finns ett magiskt knep.
Det
här är nästan trolleriet. Alltså, bara, nu kommer den.
Mm.
Och håll i er. Sätt ribban lågt. Så.
Vad då lågt?
Det är magi.
Vad är lågt?
2 minuter. Det är lågt.
Ja, men då kommer det inte bli någon effekt.
Vi kan sträcka det till 5 minuter, men det kommer bli effekt redan på 2 minuter.
Jaha.
Framförallt om det görs varje morgon. För att det allra viktigaste är intentionen, upplever jag. Okej, nu ska jag ta en stund med mig själv här.
Mm.
Där har jag redan överkommit väldigt mycket. När jag kommer till den punkten, nu ska vi sitta ner här, jag och Albin, tillsammans och andas. Och så sätter jag timern på 2 minuter, för då vet jag att det blir inte så jobbigt. Då orkar jag göra, även om det är stressigt och jag ska hinna med frukost och barn och skjutsa och jobb och allt. Och jag kanske höjer till 5. Och sen så kommer vi märka den här rösten. Men nu går det ju rätt med 5. Då kör jag 10 och så ska jag trappa upp till 15. Och det måste bli bättre om jag kör 20. Jag får inte köra en timma direkt. Och där har vi liksom kommit tillbaka till prestation, va?
Ja, precis.
Direkt det så. Det smyger sig in ganska subtilt även i meditation. Så då var nej, det räcker med 5 minuter. Jag håller det ett halvår eller något tills jag verkligen av lust bara kanske råkar. Det, bara för att det är så lugnt så sitter jag en stund till. Så.
Ja, precis. Ja, jag,
tack.
Ja, det var bra. Ja, mitt problem är att jag tänker så här. Nej, jag ska meditera. Ja, men jag ska också kanske först yoga. Och sen, alltså, ja, jag har verkligen prestigen i det. Så bara rullar ut mattan och sen bara, vad fan, sen, nej, nu, ja, nej, men ja, det att jag bygger på det väldigt mycket. För sen har jag ju också haft det här som du, alltså jag är så imponerad av Per som går upp och gör varje morgon och har gjort under så lång tid. Och jag sover gärna och jag, alltså det är så här, min, ja, verkligen svårt för mig.
Du kanske ska göra på en annan tid än just morgonen.
Ja, det har Per sagt till mig också och det gör jag. Jag gör det. Jag har faktiskt inte riktigt satt en satt tid utan jag ser till att få det gjort. Jag har ju så fri tid under dagen liksom.
Men ja, tack Albin, det är bra. Lite, men då kommer ju den här två, men det svarar ju på också det här med, ja, med 2 minuter, men det hjälper alltså. Och att det är viktiga intuitionen och att ja, man
intentionen,
gör
avsikten. Okej, nu har jag en avsikt.
Intentionen.
Intuitionen är också viktig, men en annan.
Nej, då sa jag fel. Bra, bra att det ska vara tydligt här.
Men har du några mer förebilder sådär inom meditation? Och finns det vi kan börja det med några förebilder, för det tycker jag är kul, för jag själv skulle vilja inspireras mer.
Ja, alltså Marshall Rosenberg, det är inte meditation, men nej, det är ju non-violent communication som handlar om det inre livet, hur jag kan uttrycka mina behov med andra, hur jag kan också lära mig höra andras behov när människor omkring mig är upprörda för saker, det är konflikter. Han har ju jobbat som allt ifrån familjerådgivare till medlare i krigshärdade konflikter i liksom forna Jugoslavien. Så de här teknikerna funkar liksom på många olika nivåer. Väldigt inspirerande. Sen, vad skulle vara mina andra förebilder nu? Alltså Jon Kabat-Zinn som är ledstjärnan i mindfulnessrörelsen egentligen. Det är väldigt inspirerande också. Har skrivit många bra böcker.
Vad jobbar han med?
Han var från början molekylärbiolog på MIT. Sen så var han väldigt inspirerad av olika yogalärare och sen buddhister som kom till det här universitetet. Och det här var kanske 70-talet. Det kom mycket då till USA. Och sen så bestämde han sig för att det kom till honom på något sätt att han ska lära ut det här i en form som är sekulär. Som inte är att folk behöver inte bli buddhist nu eller hindu för att göra det här. Och det gick väldigt bra. Han fick de allra svåraste patienterna på sjukhuset som var så här lost cases. Liksom. Det här vet vi inte vad vi ska göra med. De får bara morfin typ. Eller, ja, för att vi kan inte läka dem. Det var kroniska sjukdomar som inte ens visste vad det var för sjukdom i vissa fall, tror jag. Och då fick de gå kurs med honom och det blev mycket bättre. För att en stor del av deras lidande var ju det inre lidandet till deras situation. Sen hade de ju också olika fysiska åkommor som den kanske inte alls botade. Men det botade liksom en väldigt stor bit, själva kursen. Och sen så blev det väldigt populärt, det blev mycket forskning på dem, för han var ju självforskare. Och det var då det blev mer mainstream. Men sen är ju Thich Nhat Hanh en zen-buddhist från Vietnam. Väldigt fin lärare som har haft ett center i Frankrike. Jag är ju väldigt inspirerad just för hans fredsarbete också. Han gick runt och demonstrerade mitt under Vietnamkriget liksom och ja, kom sen till Frankrike och startade upp det här centret och tog alltid emot väldigt mån om att alla fick komma oavsett bakgrund.
Men du, jag tänkte, har du själv någon religiös anknytning?
Nej, konstigt nog. Alltså, jag får säga både ja och nej, för jag känner att jag har en otroligt stark andlighet och en andlig koppling till någonting som inte riktigt passar in i någon religion. Alltså jag fann mig väldigt väl i buddhismen på olika sätt när jag var på sådana retreats och kristendomen har ju liksom funnits med på något sätt, konfirmation men, och dop och begravningar och jag har ju på något sätt bekantat mig med nästan, det känns som väldigt många religioner och funnit så många. Vi pratade om sufi-poeten Rumi här förut och Ja, nej, men urfolken i Nord- och Sydamerika är också otroligt inspirerade av deras sätt att se på livet som en cirkel mer, och det här med att leva i samklang med naturen.
Mm.
Det är som att jag försöker hitta det som verkligen hjälper mig i mitt liv från de här. Vi lever ju en väldigt unik tid. Jag kan ju liksom sätta mig på internet eller till och med här i Sverige, så kommer det hit liksom. Här kommer en Jain munk hit och håller föredrag, eller en tibetansk buddhist, eller ja, nu kommer det en stam från Brasilien hit och håller ceremonier, och ja, men här har vi en aboriginal som, alltså, vi lever i en väldigt unik tid där vi får ta del av de här andliga arven på något sätt.
Vad härligt.
Så det är ju fantastiskt. Och sen så finns det ju massa, ja, det blir massa nya saker som då mindfulnessrörelsen som är nu här, som är mycket inspiration från buddhismen och lite från yogan.
Mm. Jag tycker också naturfolken är inspirerande.
Mm. Ja, men de har någonting jag tror vi verkligen saknar.
Ja.
Vi har kultur. Förlorat.
Ja. Ja.
Vi har ju alla varit där, men vi har verkligen förlorat det där. Det är någonting som vi kan lära igen.
Ja, jag tror att de hjälper oss att återupptäcka det i vårt eget arv här. Vart vi än kommer från, vilket land. Det finns ju tillräckligt långt bak bara.
Mm.
Sättet att leva med naturen. Och också leva med ens familj och vänner på ett annat sätt. Upplever jag det här som kan vara idag, att det byts så fort liksom. Men det ska väl lite, så då byter jag partner. Men det ska väl lite, då byter jag vänskapskrets. Det ska väl lite, så byter jag plats. Alltså det är så lätt att förflytta sig.
Mm.
Förr i tiden, på gott och ont, så bara du hade din stam eller din by, och ja, men det var ditt liv. Du kan inte gärna lämna den. Det finns ju massa fördelar med att kunna göra det. Men...
Ja, men så var det verkligen förut. Man rörde sig i samma, ja, men det var liksom gårdarna.
Mm.
Det var verkligen korta avstånd då.
Mm.
På gott och ont.
Mm. Mm.
En grej som hände när vi satt här nere, det var väldigt bra att du kom för sent, eller inte sen, nej, du kom senare. Ja. Det var planerat så.
Mm.
Och jag fick möjlighet att sitta med Albin där nere, och samtalade vi lite grann, och sen så blev det mer att jag mediterade lite grann och bara kände in. Och det kändes som vi hade en sån här andlig samvaro på något sätt. Alltså vi bara satt som två människor. Samtalade lite sådär. Så kom det upp i mig. Bara, just det. Så bara nämnde jag att det är så intressant att om man pratar om saker, vad man håller på med, så kan man inspirera andra. Jag håller på att släktforska just nu. Så här, nämnde jag till Albin. Och då berättade du vad du har gjort tillsammans med din...
Det var ju en fin timing. Ja, min farmor blev 98 år. Och, ja, men mycket just för att jag hade den här utbrändheten och gick en annan väg i livet, så hade jag väldigt mycket tid över att vara med henne de sista åren i hennes liv. Och då kom det en punkt när hon var 96, då hon började berätta väldigt mycket om sin barndom. Väldigt mycket. Och jag passade på att skriva, för jag är också bliven författare och har lite olika manus som jag jobbat på under några år. Så jag kände,
vad härlig du är. Du har en del saker du brinner för.
Det finns mycket där. Liksom, så jag får fokusera på en sak i saget helt klart. Ja. Och då blev det att jag skrev hennes biografi. Och hon mindes liksom från 3 års ålder upp till 96 års ålder. Och så slog vi ihop det till en memoar, liksom, jag och min pappa då, som vi delade ut på hennes begravning, som var för ungefär en månad sedan nu. Eller 3 veckor sedan. Och det var väldigt fint att kunna ge det. Det var som att ge en hel människas liv till alla som var där.
Åh, vad härligt.
Och att hennes minne verkligen blir bevarat bland oss. Och det annorlunda livet, det var uppvuxen i en gruvby i Dalarna, utan el, utan mycket som vi har idag. Det fanns en bil i hela byn. Ja.
Vad var stressen då?
För henne?
Ja.
Alltså min farmor känns som hon levt ett väldigt lugnt liv.
Mm.
Väldigt ostressande. Hon har ju varit en sån inspiration. Även jag var hemma med henne bara några dagar innan hon vandrade vidare. Och även sättet hon mötte döden på var väldigt vackert att vara med. Hon var så lugn. Det enda som hände var att hon slutade. Hon tappade aptiten bara. När hon var då i februari någon gång. Och inget var gott liksom. Det enda som gick att dricka var mustade äpplen från gården. Och sen så somnade hon bara in en morgon. Det var så fint. Verkligen, det var så här, men så här vill jag också dö. Så fridfullt och bli påhälsad av barnbarnen bara dagen innan. Och, ja, och har fått delat hela sitt liv och levt så länge och sett så mycket.
Ja, ja.
Superhärligt. Jag menar, du måste ha varit en väldigt viktig del i det där.
Ja, det kändes som det. Hon bad mig vid ett tillfälle om jag kunde hålla hennes hand liksom i övergången. Nu var det så att jag var bortrest precis den dagen hon somnade in. Men det kändes ändå som att jag var där med handen i slutskedet på många olika sätt. Och ja, vi hade en speciell relation. Och, ja, hon var med när jag lärde mig första bokstäverna i alfabetet. Och så. Jag fick väldigt mycket av den här kravlösa kärleken från henne som är...
Det är som så är härligt.
På ett sätt mycket lättare att ge som morförälder. Ja. För som förälder då har vi så mycket projektioner och så mycket idéer. Och mina barn ska få allt det där jag inte fick.
Mm.
Och det är inte nödvändigtvis vad barnen vill ha. Och det sker på ett omedvetet plan ofta. Men som mormor och morfar, det var så här, farmor och farfar, det är inget ansvar här.
Nej.
Det måste inte bli bra de här barnen. Jag kan bara ge dem uppskattning för att de är magiska väsen. Vackra barn.
Jag har gjort mitt liksom.
Ja, jag har gjort mitt nu. Mm.
Ja, men alltså, ja, det är verkligen så.
Men tack så hemskt mycket, Albin, för att du kom hit.
Ja.
Det här var en upplevelse, känner jag. Ja, men det kändes otroligt fint att ha det.
Tack så mycket för att jag fick komma. Det är som ett livstema för mig, prestation. Och att finna till ett annat varande där såklart få prestera. Men att det kommer från rätt ställe.
Bra.
Tack.
En avslutningsgrej som jag skulle ge.
Ja.
Det är ju såklart den här onlinekursen. Som vi pratade om innan.
Oj, vad snällt.
Att vi kan ge en rabattkod som ger, vad blir det nu? Jag tror det blir 70 eller 80% rabatt någonting.
Wow.
Så den kostar bara 300 spänn.
Vad är det för kod då?
Ja, då tar vi koden prestera mindre.
Bra.
Det blir rabattkoden.
Och så prestera går man in. Mindre.
www.mindfulnessträning.se eller www.mindfulnessträning.se. Där skriver man in rabattkoden.
Ja, tack så mycket.
Gud vad glad jag är att du bjöd in honom. För det var ju verkligen din puck. Helt plötsligt, du tog ju upp honom ifrån våran GM, eller våran...
Men han har varit där hela tiden på något sätt. Och det var så som andlig timing. För att han, jag har ju liksom tittat på hans hemsida sen jag började med mindfulness och tyckte men det var väldigt bra forskningsartiklar och även kloka saker och länkar och sådana saker. Så det kan jag verkligen rekommendera att kolla på den hemsidan liksom, för det har hjälpt mig, men också att jag har haft en dialog med honom att men han har varit ute och vandrat så det passar inte så mycket just nu och sådana saker.
Nej.
Och sen att han mer eller mindre mattade ut sig under tiden vi hade någon sporadisk lång konversation, det hade jag faktiskt ingen aning om.
Nej, jag blev förvånad helt plötsligt att han hade blivit utbränd.
Ja. Så det var ju inte med på liksom, hans repertoar.
Nej.
Om han hade ställt upp för 2 år sedan eller något liknande när vi började, ett år sedan. Så att nu var det ju ännu bättre på något sätt. Att han kunde dela med sig av den erfarenheten också i sitt liksom, CV som fredsvandrare. Och alla möjliga saker. Ja, men ni ska hålla utkik efter den här mannen. Allmänt. För jag tror att han kommer gå långt.
Jag tänker gå hans mindfulness-kurs.
Ja,
alltså,
den är sjukt, sjukt seriös. Alltså. Ja. Ja, men det är riktigt bra.
Ja, alltså ta chansen nu och gå in på den, tycker jag. Och så ska vi tacka Sunfleet också.
Det ska vi göra. Tack för att ni hänger med oss.
Och tacka alla lyssnare som har lyssnat på oss så länge.
Ja, verkligen. Det här är ju helt otroligt att ni har hängt med så länge.
Ja.
Och att ni blir fler och fler också. Det är ju helt otroligt.
Ja. Ja, jag blev helt färdig efter det här samtalet nu.
Ja, så, ja verkligen. Ja. Ja, det var djupt och intressant och det är om viktiga saker, verkligen.
Verkligen.
Så tack för att ni lyssnar och rate oss gärna på Apple Podcast för då kommer det här spridas vidare till andra. Och ha det bra där ute. Ta hand om er.
Ha det bra. Hej, hej.
Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.